Varmt välkommen tillbaka till vår påskvandring. Den här påsken 2020 är inte lik någon annan påsk vi har upplevt. Många av oss har inte möjlighet att gå till kyrkan som vi brukar och ta del av budskapet, och det är därför jag gör den här inspelningen i all enkelhet. Och jag har som sagt valt att göra det i form av en påskvandring. Vi läser berättelsen och vi stannar vid 12 olika sekvenser i passionsberättelsen. Och idag är det påskdagen, en fantastisk dag som berättar att Jesus har lämnat graven och att han är uppstånden ifrån de döda. Vi ska läsa de 4 avslutande sekvenserna, de 4 sista nedslagen i Bibelns berättelse. Och vi läser från Lukas evangelium, men innan vi slår upp våra biblar så låt oss be tillsammans. Vi tackar dig Jesus för allt som du har gjort för oss. Vi tackar dig för att du frivilligt valde att gå lidandets väg för vår skull. Vi tackar dig för din död på korset, att du bytte plats med oss, att du tog vårt straff och att du satte oss fria. Vi tackar dig för att du öppnat en ny och levande väg till gemenskap med Gud. Och genom din död här och genom din uppståndelse så har du segrat. Du har övervunnit synden. Du har övervunnit döden och du lever idag. Jesus, vi tror på dig. Åh, vi ärar och prisar ditt namn. Och vi vill hålla oss till dig. Åh, Herre, öppna just nu Bibeln för oss. Så att vi förstår vem du är och vad du har gjort. Och jag ber i ditt eget namn, Jesus. Amen. Vi slår upp våra biblar och vi går till Lukas kapitel 23. Och jag läser ifrån vers 55. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven. Och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt 2 män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på 3:e dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på den. Men Petrus reste sig och sprang till graven, och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Det har varit ett ämne för diskussion hur många kvinnor det egentligen var som kom till graven på påskdagsmorgonen. Lukas namnger 3. Han talar om Maria från Magdala, Johanna och ytterligare en Maria. Men samtidigt så öppnar ju bibeltexten upp för att det var fler än 3. Det står talas om de andra kvinnorna som var med dem. Evangelisten Markus nämner Salome. Så sammanlagt vet vi faktiskt namnet på 4 av de kvinnor som kom till graven. Sen när vi läser i Johannes evangelium så talar Johannes bara om Maria Magdalena. Och det där har ju kanske skapat lite bryderier för somliga. Men kanske var det så att Johannes inte tyckte att Maria Magdalenas vänner var lika intressanta just i det här sammanhanget, eller att han inte ville trötta ut läsarna med allt för många detaljer. Ändå så ger ju Johannes oss faktiskt en vink om att Maria inte var ensam, utan att det var fler kvinnor. För när vi läser i Johannes evangelium vad Maria Magdalena sa till lärjungarna när hon hade upptäckt att graven var tom, så säger hon så här: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Vi vet inte var de har lagt honom. Så slutsatsen är ju att det var åtminstone fyra kvinnor och kanske ännu flera som kom till graven tidigt den här påskdagsmorgonen. Kvinnorna kom för att smörja Jesu kropp. De hade gjort i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och så kommer de tidigt på morgonen för att kunna vara ostörda. Och det är nu de får sin livs överraskning. Stenen är bortrullad och när de går in i graven så är kroppen borta. Och det står att de visste inte vad de skulle tro. Men plötsligt är de inte ensamma längre, utan två män i skinande kläder står framför dem. Och de blir förskräckta. Men dessa män säger de där fantastiska orden som gör att vi firar gudstjänst. Inte bara idag, även om påskdagen är unik. Utan vi firar gudstjänst varje söndag. Den första veckodagen. Och dessa män, de säger: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Och det är himlens budskap till oss också idag. Jesus ligger inte i sin grav. Jesus lever. Han är uppstånden ifrån de döda. Det är vår fasta tro. Att Jesus har segrat över synden, över döden. Jesus är uppstånden. Och eftersom jag inte hör er svara, så svarar jag också själv. Ja, han är sannerligen uppstånden. Vi ska läsa vidare ifrån Lukas 24, vers 13. Och vi ska läsa berättelsen om de två Emmausvandrarna. De hade ju varit i Jerusalem och firat påsken och var nu på väg hem till Emmaus. Och det står så här från vers 13 att samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene, som hette Kleopas, sa till honom: är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem: vadå? De svarade: detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände, och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då sa han till dem: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare, men de bad honom ivrigt: stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss? De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Jag tycker det är en fantastisk berättelse. Jag skulle vilja bara säga 3 saker om den här berättelsen. Den första är att den uppstående Jesus, eller den himmelske Jesus om vi uttrycker det på det sättet, slår följe med 2 enkla vanliga människor på jorden. Och så för han ett samtal med dem. Och det är så att Jesus vill också slå följe med dig och mig på vår vandring genom livet. Man kan tänka att Jesus under sin tid på jorden haft så mycket besvär av människor att han nu ansåg sig vara färdig med dem. Nu var hans uppdrag slutfört och han hade utropat: det är fullbordat, när han hängde på korset. Och vi vet hur han hade haft besvär både med sina motståndare fariseerna men även med lärjungarna. Vid något tillfälle så sa han om lärjungarna: hur länge ska jag stå ut med er? Men nej, uppståndelsen tog inte bort Jesu längtan efter att ha en relation med oss människor. Han vill vandra med oss. Han vill vara vid vår sida. Han vill ha gemenskap. Han vill ha relation med oss. Vanliga, enkla människor som trampar den här jorden. Den andra saken är att Jesus kan hjälpa oss att förstå Bibeln. Om Bibeln känns som en stängd bok för dig, låt då Jesus genom sina hand öppna den och förklara den för dig. Jesus säger om den heliga ande att han är sanningens ande som ska föra oss in i hela sanningen. Och vi läser också i skriften att summan av Guds ord är sanning. Därför vill den heliga ande, som är sanningens ande, hjälpa dig och mig att förstå Guds ord, sanningen, Bibeln. Därför är det så viktigt att när vi läser Bibeln att vi gör det bedjande. Så när du slår upp din Bibel så be att Herren ska uppenbara ordet. Att du ska förstå det som står där. Det tredje jag vill säga om den här berättelsen, det är att han fortfarande också vill sätta människors hjärtan i brand. De här 2 Emmausvandrarna, de gick hem från Jerusalem missmodiga, uppgivna. Deras hopp hade falnat. Men så kommer Jesus och i samtalet med Jesus så tändes lågan igen. Deras hjärtan började brinna. Och även när Jesus försvann från dem och inte var lika påtaglig längre, så fanns ändå branden i deras hjärtan kvar. Och utan tvekan tar de sig omedelbart genast hela vägen från Emmaus tillbaka till Jerusalem. Och vi läste här också att det var ungefär en mil Jesus hade ju stannat hos dessa män för att det hade börjat mörkna. Men de tvekar inte, utan omedelbart så tar de sig den här milen tillbaka till Jerusalem för att berätta för de andra. Det är precis vad vi också behöver i vår tid. Vi behöver människor med brinnande hjärtan. Och hur får vi brinnande hjärtan? Ja, det är bara möjligt i en nära relation med Jesus. Och att vi skulle få brinnande hjärtan. Hjärtan som brinner för att föra ut evangelium i vårt område och i vårt land. Vi ska gå vidare till nästa sekvens. Sekvens 11, eller scen 11. Och då ska vi göra en liten avstickare. Vi ska lämna Lukas evangeliet för ett ögonblick och gå till första Korintierbrevet 15. Det är ju ett klassiskt kapitel som handlar om Jesu uppståndelse och även vår uppståndelse. Och jag ska läsa ifrån vers 3. Första Korintierbrevet 15, vers 3. Jag läser några verser där. Ursäkta mig. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster. Till att börja med så kan vi konstatera att här står vad som är centralt i den kristna tron. Och uppståndelsen, kan man säga, det är det centrala av det centrala. Här står att, här säger Paulus att det viktigaste, han förmedlar det viktigaste, och det är att Kristus dog för våra synder. Enligt skrifterna. Och att han blev begravd. Han dog verkligen. Han blev lagd i en grav. Och att han på tredje dagen igen uppstod i enlighet med skrifterna. Och vi vet ju hur Jesus berättade och förklarade för Emmausvandringarna när han gick igenom skrifterna. Hur alla dessa skrifterna, hur profeterna pekade på Jesus och handlar om Jesus. Så står det att han visade sig för Kefas, det är ju Petrus då, att han visade sig för de 12 och vid ett tillfälle för så många som 500. Det är sällan att det finns så många vittnen till en så att säga omtvistad händelse. Men så plötsligt så lägger vi märke till en liten detalj, så står det så här: sedan visade han sig för Jakob. Och det är lite märkligt, för att det är ju inte frågan om lärjungen Jakob. Du vet, Johannes och Jakob, Zebedeus söner, utan det här handlar om broder Jakob. Jesu lillebror, eller halvbror. Då kan man tänka sig, varför visade han sig för honom? Det hade väl funnits andra personer som man lika väl kunde ha visat sig för. Varför inte sin mor Maria eller Lazarus, som man hade upptäckt? Inte upptäckt, utan uppväckt. Men kanske var det så att broder Jakob behövde det där personliga mötet med Jesus för att bli riktigt övertygad om att Jesus var mer än en vanlig bror. Den där syskonkärleken de emellan, Jesus och Jakob emellan, de lyser ju faktiskt med sin frånvaro i evangelierna. Ser inte ett spår av beundran från Jakobs sida för Jesus, snarare är det en ganska sval relation. Och ett ifrågasättande om vem Jesus var. Och det står ingenting om att Jakob eller någon av de andra syskonen var närvarande då Jesus dog på korset. Men det här mötet som vi inte får någon närmare inblick i. Vi bara får veta att Jesus mötte Jakob personligen. Det måste ha inneburit någonting för framtiden. Jakob blev förändrad. Jakob blev förvandlad av det mötet med Jesus som uppstånden. Han blev också en lärjunge och en viktig person i den första kristna församlingen. Vi har ju läst väldigt mycket i apostlagärningarna i församlingen och vi vet att han blev ju så småningom pastor i Jerusalem, eller föreståndare. Och det är ju dessutom han som har författat Jakobs brev i Nya testamentet. Ska vi slutligen gå tillbaka till Lukas evangelium och så ska vi närma oss vår vandringsmål. Vi är framme vid sekvens nummer 12. Och jag ska läsa det resterande av kapitel 24. Jag börjar då på vers 36. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem, frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. Och när de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem, har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det var ständigt i templet och prisade Gud. Dessa 40 dagar mellan uppståndelsen och hans himmelsfärd, det var som, om man kan kalla det så, en övergångsperiod. I flera tillfällen så märker vi att plötsligt så kom han till dem. Och sen försvann han. Han visade sig för att i nästa stund var borta. Och det var på något sätt som man ville förbereda och lära lärjungarna att även om de inte såg honom med sina fysiska ögon så skulle de ändå veta att han var där. För att i fortsättningen så skulle inte lärjungarna vara beroende av att kunna se honom och röra vid honom som tidigare. De skulle istället vara beroende av den helige ande. Och så är det ju också för oss. Det är för ert bästa som jag går bort, säger Jesus. För om inte jag går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Mina vänner, det som hände den där påsken för snart 2000 år sedan. Det påverkar människor än i vår tid över hela världen. Även om vi i väst kanske inte ser det speciellt påtagligt än. så har det aldrig någonsin tidigare blivit så många kristna som nu runt om i hela vår värld. Och jag vill tro att också i vårt land så finns det en framtid där det centrala och det enkla budskapet om Jesus, om hans död, hans uppståndelse och hans makt att förvandla, att det ska aktualiseras, att det kommer att få utrymme igen och bli till många människors räddning och glädje. Det är min bön, det är min förhoppning, ja det är min tro. Och om du som har lyssnat till den här undervisningen känner att du skulle vilja veta mer eller ha någon att samtala med, så är du varmt välkommen att höra av dig. Tack för att du har varit med och lyssnat. Låt mig bara till sist nu uttala Herrens välsignelse över dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.